Ska vi alla resa oss här i salen i respekt för Guds ord, så ska vi läsa det tillsammans. Ett ord för dig i din situation. Du kan säga jag känner inte dig, och det kan hända att det är sant. Men oberoende var du befinner dig i ditt liv just nu, om det är jättehärligt eller om det bara är besvärligt, så är det här ordet för dig. Så om du tycker att det känns bekvämt, så slut dina ögon och lyssna till vad Gud har att säga om dig. Psalm 138. Herre, du rannsakar mig och du känner mig. Om jag sitter eller står, så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord ens finns på min tunga, Herre, så vet du allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Den här kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög, jag kan inte förstå den. Var ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, då är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, så är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Om jag säger låt mörker täcka mig och ljuset blir natt omkring mig, då är inte mörkret mörkt för dig. Och natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Herre, du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet, och jag tackar dig att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon, de såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte din mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag ännu kvar hos dig. Jesus Kristus, vi tackar dig för att oberoende vart vårt liv har fört oss, oberoende om vi är där vi vill vara eller om vi är där vi verkligen inte skulle vilja vara just nu, finns det ingen plats som är okänd för dig. Det finns inget livsöde, det finns ingen utmaning som är för svår för dig. Jesus, vi tackar dig för att din nåd räcker för oss oavsett var vi finns just nu. Herre Jesus, jag tackar dig för att du genom din helige ande under några minuter ska visa för oss hur stor du är, hur underbar du är. Och Herre, hur du i all vår mänskliga svaghet kan visa att ingenting är omöjligt för dig. Herre, föd hopp. Tänd nytt hopp. Herre, tänd ljus där det är mörkt, Herre Jesus. Herre Jesus, och låt oss tillsammans få dra en lättnadens suck över att det här livet hänger inte först och främst på våra axlar, utan du har tagit ansvar för oss och för hela din skapelse. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Så gott att vara här i Vasa. Det är väl så vart en livet för Marina och mig, så finns nog ändå Vasa i våra hjärtan på ett väldigt starkt sätt. Och det är så stor del av vårt liv som vi delar tillsammans med många av er. Men samtidigt så tycker jag att det är också otroligt roligt att komma hit, och så märker man, oj, jag känner inte alla. Det är också fantastiskt att se att Guds rike går vidare och nya människor kommer till, och det är precis som det ska vara. Det här är en generationsförsamling, och det är ingen självklarhet i sig, men jag tror det är någonting som ni ska tacka Jesus ännu mera för det är en otrolig styrka. För er som är äldre så kanske kom ihåg att det fanns en pastor som hette vad hette han? Lyssna på mig så har ni sparat 20 års bibelstudie. Vem sa det? Det kommer snart. Det här, så här går det sen när åren går. Och man blir lite äldre. Egon Sandström sa ju det förstås. För er som är lite yngre har ingen aning. Egon Sandström var ett enormt original på många sätt. Och han sa det en gång. Lyssna till mig så har ni sparat 20 års bibelstudium. Och jag säger så idag att om du lyssnar på mig så sparar du 20 års bibelstudium. Det är en otroligt frimodig proklamation. Men jag tror att jag vill dela någonting med dig som jag tror du kommer att ha enorm nytta av. Kanske för en del inte så jättenytt, men någonting som jag tror vi behöver komma tillbaka till hela tiden. Vem var på Uprising i fredags? En hel del. Då lämnade jag en liten cliffhanger och sa att den som kommer på söndag kommer att få den cliffhanger. Vi läste Ordspråksboken 4 där Ordspråksboken författare säger att du ska vända ditt öra till mitt tal och du ska vända ditt öga till mig därför att de ord jag säger hur går det nu? Vi kan ta så här, lyssna. Nu ska ni få höra hur extremt duktiga era ungdomar är. Vi hade tre stolar som var så här. Den ena stolen hette. Den andra hette. Den tredje hette. Exakt, fantastiskt. Se och hör hjärtat. För att orden går ner i ditt hjärta och utgående från ditt hjärta så utgår livet. Och vi talar om det att många sitter på den här hjärtats, livets stol och önskar sig ett bra liv. Ingen som jag har träffat önskar sig ett dåligt liv. Utan alla önskar sig ett bra liv. Men vi sa att det är lite sent att sitta här för att det som finns i hjärtat det är utgående från det som livet kommer att utgå. Och det som kommer ner i hjärtat, det kommer från den första stolen, nämligen det jag ser, det jag hör, det jag låter mig påverkas av. Så idag kommer lösningen på den här första stolen. Bibeln är Guds berättelse. Där Gud berättar sin berättelse och där vi som mänsklighet kopplas in i den berättelsen och en del av den berättelsen. I början ser vi hur en god Gud skapar en god värld. Eller hur? En god Gud skapar en god värld. Och den världen är god därför att Gud finns i den. Det är Gud som gör världen god. Därför att den som är god är Gud själv. Och den är god därför att Gud skapar en värld där han är i centrum. Där han är upprätthållande, där det är han som ger kraft, som ger livet, som ger det som krävs för att världen ska bli god. Men man kommer inte många blad i den här boken för att man märker att någonting händer. Vi ger upp den här världen och vi börjar gå vår egen väg. Okej? Okay? Vi flyttar bort Gud och sätter oss själva i centrum. Och allt som sen efter det händer är en konsekvens av att vi som var skapta och formade till att ha Gud i vårt centrum sätter oss själva i centrum och blir det som ordspråket kallar vår egen lyckas smed. Allt som sker efter det är konsekvenser av det här fatala misstaget. Att vi som tvååriga trotsiga barn säger orden kan själv. Om du har haft en tvååring i ditt hem någon gång så vet att de orden är väldigt, väldigt populära. Kan själv. Jesaja säger, Jesaja 53:6. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Okej? Okay? Vi ger upp på Gud. Jag ska ta ett litet fågelperspektiv här så kommer vi att landa i det som är essensen här. Vi ger upp på Gud, men han ger inte upp på oss. Du kan viska ett litet tack Jesus där. Därför att det är vår lilla smala lycka. Vi ger upp på Gud. Vi går vår egen väg som jag säger. Men Gud ger inte upp på oss. Och man ser på Bibelns blad från Gamla testamentet och framåt hur Gud gång på gång sträcker sig ut efter oss. Hur Gud gång på gång kallar oss tillbaka in i den här goda gemenskapen som han har tänkt för oss. Han sträcker sig ut genom olika förbund som han vill sluta med människorna. Och utväljer ett folk, utväljer Israel, det judiska folket. Och vi ser att Gud är alltid trofast. Gud håller alltid sina förbund, han håller alltid det han lovar, han håller alltid sin del, men vi gång på gång sviker. Okej? Okay? Det verkar, det här ska vi kunna ta en diskussion på sen, det som jag ska säga nu. Det verkar som om det finns någonting i oss som inte kan eller ens vill ha tillbaka den här gemenskapen. Paulus uttrycker så här i Rombrevet 8:7. Vi underordnar oss inte Guds lag och kan det inte heller. Okej? Okay? För nu talar vi, kanske de flesta av er här tror på Jesus, vill följa honom. Men upptäcker också kanske som Paulus i ditt liv att ibland är den, nu skulle få ett fint ord då, diskrepans. Det betyder skillnad. Skillnad mellan två så här. Det finns en skillnad, det finns en diskrepans ibland mellan det vi läser och det vi vet och det vi gör. Eller hur? Annars skulle vi alltid, alla av oss, äta rätt och motionera väldigt mycket. Därför att vi vet att det är det vi borde göra. Men ibland så vet vi mer än vi gör. Vi underordnar oss inte Guds lag och kan det inte heller. Så här är det genom hela Gamla testamentet, genom det gamla förbundet. Vi gick alla vilse som får, var och en går sin egen väg. Tills vi börjar läsa i Nya testamentet. Där en annan människa träder fram. Som på något sätt inte smittad av den här sjukdomen, som vi vill kalla den. Alltså den här sjukdomen som får oss att gå vår egen väg. Det finns en människa som kommer på Nya testamentets blad som inte är smittad av det här. Och han heter Jesus annars. Om du funderar vem han var. Och han vandrar i fullständig gemenskap med fadern. Alltså Jesus vandrar på det sättet som du och jag var tänkt att leva. Som hela mänskligheten var tänkt att leva. Det lever han fullt ut. Därför var han den han var. Därför att han är på något sätt en bild av hur livet hade kunnat se ut. I honom hittar då Gud, fadern, en trogen förbundspartner. Som håller också sin del av förbundet. Därför säger Gud om honom också när lärjungarna är tillsammans med Jesus på förklaringsberget, Lukas 9:35. Han är min son, den utvalda. Okej? Okay? Vi valde bort oss själva. Men nu finns det en ny som är utvald. Jesus Kristus. Okej? Okay? Men då kan man fundera, om vi talar om se- och hörstolen här. Hur hjälper det oss att Jesus är utvald? Hur hjälper det oss att han var fullkomlig? Jag menar, om du har en vän som du till exempel... Ja, vad ska vi säga nu? Du har en målsättning av någon sort. Vi ska inte gå in på specifika målsättningar. Du har en målsättning av någon sort. Du har någonting som du vill. Och så har du en vän som alltid lyckas det. Så är det ju inte alltid bara rosa tankar du har om den vännen, eller hur? Utan det kan vara lite andra tankar också som du har. Du kan bli lite avundsjuk på den vännen. Så vad hjälper det oss att Jesus var fullkomlig? Vad hjälper det oss att han klarar av det som inte vi klarar av? För vi verkar ju fortsättningsvis, till och med vi som är i församlingen, eller som kallar oss kristna, verkar ju också ha lite samma problem. Eller hur? Ja, här sitter du bara, helgon. Det var ju underbart. Här kommer vi att bygga en hydda. Vi har också lite samma problem. Och det sätt på vilket Gud reglerar gemenskapen med sig i Bibeln kallar vi för lagen. Eller hur? Gud berättar, Paulus som skriver Nya Testamentet, han kastar inte bort lagen, han säger att den är helig, rättfärdig och god. Okej? Men ingen av oss verkar att lyckas, men mänskligheten verkar inte lyckas hålla den lag som Gud säger. Den lagen säger att du ska göra så, och du ska göra så, och du ska göra så. Och det kommer att reglera din gemenskap med mig, säger Gud. Det är samma sak som med alla vänskapsrelationer. Om jag vårdar om min vänskapsrelation kommer min vänskapsrelation att blomstra. Om jag vårdar om min äktenskapsrelation så kommer den att må bra. Eller hur? Men om jag missköter den så kommer den att må dåligt. Och det är lite samma sak med Guds lag. Men vi verkar att ha väldigt svårt att klara av den här lagen. Men då säger vi, men det där var ju gamla testamentet. Eller hur? Nu är vi då i Nya Testamentet, tack Jesus. Nu finns det inte längre 10 bud, utan nu finns det bara 2 eller max 3. Okej? Okay? Matteus 22, 37-40 säger Jesus, när han blir tillfrågad vad det handlar om. Säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Det är det första och största budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och egentligen är det inte det här färre budet. Han säger det här sammanfattar hela lagen och profeterna. Okej? Okay? Innan du riktigt drar en lättnadens suck här nu och tänker att men nu var det lite bra det här, så ska vi läsa vad det står. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Eller hur? Mm. Du ska älska Herren din Gud av hela din själ. Yay. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt förstånd. Vem av oss här kan på riktigt liksom ställa sig upp och säga, det där är jag. Hur gick det med er helighet nu då? Va? Det här är ju en enorm liksom nästan till man kan säga nästan krav, va? Hela mitt hjärta, jag brukar kämpa ibland med våra lovsångar och säga så, våra lovsångar är fantastiska, men ibland har de väldigt höga proklamationer. I varje andetag ska jag prisa dig, säger vi. Vissa dagar om jag bara skulle få dra andan varenda gång jag prisar Jesus, då skulle jag dö av syrebrist. För vissa dagar är man inte riktigt taggad för att lagt sig. Men hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det här låter ju oerhört, oerhört tufft. Så frågan är då, hur ska vi klara av det här? Hur ska vi lyckas på den här stolen där som innehåller saker som kommer att prägla vårt hjärta, som kommer att få konsekvenser i våra liv. Hur ska det ske? När läraren hade predikat på pingstdagen, så säger de som lyssnar så här: bröder, vad ska vi göra? Och nu kommer vi då till essensen. Vad ska du göra för att ditt kristna liv ska fungera? Vad ska du göra för att lyckas som kristen? Jag har nämligen i princip bara mött människor som vill lyckas som kristna. Min målsättning är att bli avfälling. Nej, det är ganska sällan man har sådana målsättningar, eller hur? Man kan bli besviken på Gud, man kan uppleva att man misslyckas och så vidare. Men i princip alla troende jag möter... Och ibland kanske vi som kyrka inte riktigt har gett den signalen, utan vi har gett den signalen att folk inte försöker tillräckligt. Jag tror inte det är så. Jag tror alla av oss som sitter här, eller står, alla av oss som finns här i lokalen har en genuin längtan efter att lyckas som troende, eller hur? Vi vill det. Men då är frågan, hur ska det här ske? Hur ska det här bli en verklighet i oss? Så ska vi försöka lite hårdare, ska vi försöka uppfylla lagen, ska vi försöka uppfylla det här som Jesus säger och försöka lite hårdare, så kanske som i den gamla sången, säg inte nej, säg kanske, så det är en gammal sång, men den kanske du inte kommer ihåg längre, men i alla fall är det som är vägen framåt, är det som är som lösningen att karpa upp det lite, Ta dig själv lite i kragen och så försöker du lite hårdare. Lösningen är det som Bibeln kallar evangelium. Evangelium. Och det har du säkert hört. Du har hört att i kyrkan talar man om evangelium. Och evangeliet finns i evangelierna. Liksom i Nya Testamentet. Det har du säkert hört. Men nu ska vi ska försöka lägga konkretisera den här stolen. Den här se- och hörstolen som kan hjälpa oss att leva ett kristet liv som fungerar. Vad är lösningen? Vad säger evangeliet att vi ska göra? Har du tänkt på det någon gång? Om du har lagen och evangeliet. Lagen säger du ska. Vad är det då evangeliet? Vad är evangeliets budord? Vad är det evangeliet säger att vi ska göra? Har du funderat på det någon gång? Vad ska jag göra? Va? Jag vill lägga det så enkelt jag kan för dig den här kvällen. Så att du kan ta med det här hem och göra det här. Det finns nämligen två saker. Det finns två saker som du ska göra. Det första så hittar vi Matteus 11 och 28. Matteus 11 och 28 säger Jesus, kom till mig. Kom till mig. Ni känner det, ni som bibelläsare känner till det bibelstället. Kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själva, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Men nu lämnar vi hela den långa meningen och så bara kondenserar vi allting i det här ordet som Jesus säger. Kom till mig. Två saker. Det där är ju, vi kallar evangeliet för goda nyheter, eller hur? Det här är faktiskt goda nyheter. För det här är någonting som jag kan göra. Ibland vill jag inte, ibland sitter jag här och tjurar på min kant och vill att Jesus ska komma till mig liksom. Men om jag vill så kan, var är Jakob Nordblad? Kom hit nu och agera Jesus. Sitt inte där och sov. Det här är Jakob Nordblad, kan jag ge honom en applåd om ni vill. Nu när han kom upp så blev han helig. Nu är han inte Jakob längre utan han är Jesus. Okej? Okay? Så konkret vill jag göra det för dig ikväll. Det som du ska göra för att få fungerande kristet liv är att komma till Jesus. Och varenda gång du kommer till Jesus så lägger han sina händer på dig sådär. Och tar emot dig. Och det känns ganska bra. Det här handlar nämligen om Guds bild. Vilken Gud har du? Har du en Gud som står med pekfingret och säger nu är det nog länge sedan du har varit här? Eller har du en Gud som gör så här när du kommer till honom varenda gång? Varför ligger nyckeln i att komma till Jesus? Nyckeln ligger i det därför att han har allt vad du behöver. Eller hur? Det här är min älskade son, den utvalde, säger fadern om Jesus. Och när du kommer till honom så får du del av allting som han har. Ja, men jag är en dålig och svag kristen, säger du. Det spelar absolut ingen roll. En gång till. Det spelar absolut ingen roll om du är jättedisciplinerad och jätteduktig på allting. Det enda som spelar roll, det är var du finns. Bibeln talar om ett ord som heter rättfärdighet. Rättfärdighet, tycker det är kanske lite krångligt ord. Rättfärdighet betyder att ha rätt ställning inför Gud. Alltså det finns ingenting som skiljer mig och Gud åt. Det är rättfärdighet. Ibland tycker jag inte jag är så rättfärdig. Och vet du vad? Jag tycker rätt. Rättfärdigheten finns nämligen, det här är Paulus undervisning, rättfärdigheten finns nämligen hos Jesus. Eller hur? Det krävs inte ens så mycket tro att tro att Jesus är rättfärdig, eller hur? Du vill inte anstränga dig för att tro att Jesus är rättfärdig. Du tänker, yes, han är rättfärdig. Han har alla koppar i skåpet liksom. Alla koppar i raka rader så här. Det är våran Jesus liksom. Han har det under kontroll. Evangelium är att, som teologerna säger, Jesus gjorde det vi borde och blev vår rättfärdighet. Det är liksom en gammal svenska, men jag tror ni fattar vad det betyder. Jesus gjorde det vi borde och blev vår rättfärdighet. Det betyder det att när du blir frälst så kvitterar du inte ut en rättfärdighet och så går du där med din rättfärdiga flagga liksom, så här. Nej, det funkar inte så. Utan rättfärdigheten finns hos Jesus och när du kommer till honom så får du del av hans rättfärdighet. Eller hur? Och det är hela skillnaden. Därför säger Paulus här i Romarbrevet, 12 kapitlet, första versen. Därför uppmanar jag er nu, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att bära fram era kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud, er andliga, eller andra bibelöversättningar säger, er vettiga gudstjänst. Det enda vettiga gudstjänsten vi kan göra, det är att ta den här köttklimpen. Österbottens kött, men det finns väl inte mer. Det är att ta den här köttklimpen. Och så knallar du iväg med den till Jesus. Och säger du, Jesus, här har du mig. Här har du mig, Jesus. Och Jesus säger, vad bra. Jag ska ge dig allting som jag har. Det är vad det betyder att vara kristen. Det är vad det betyder att på den här första stolen så in någonting som kan bära god frukt i mitt liv. Jesus är redan där i den här Guds perfekta vilja. Och när jag kommer till honom, då får jag del av det. Jag sa att det var två grejer, så nu kommer det svåra. Det där var inte så svårt, eller hur? Hänger du med? Förstår du vad du ska göra? Vad ska du göra? Kom till Jesus. Bra, underbart. Ni har det där förklart. Kom till Jesus. Vad ska du göra när du inte vill? Kom ändå. Jag menar, det är inte så att du behöver inte alltid gå smilande till Jesus. Du kan gå lite så här tjurande till honom också så här. Som en österbottning. Så kan du gå. Men huvudsaken, du är här. Okej? Okay? För varenda gång du kommer så tar han emot dig. Det finns ingen gång du kommer som man visar mig. Den som kommer till mig, honom ska jag aldrig kasta ut. Ja, men då jag misslyckas. Den som kommer till mig, honom ska jag aldrig kasta ut. Det finns ingenting du har gjort. Det finns ingen plats där du är. Det finns inget misslyckande du har gått igenom. Det finns ingenting. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Ingenting betyder ingenting. Även om du tycker att oj vad dåligt det har gått. Varenda gång du kommer till Jesus så tar han emot dig. Det andra du ska göra, talar Johannes om i Johannes 15. Bli kvar hos mig. När du en gång har kommit till honom, din nästa uppgift blir att bli kvar där. Som grenen inte, vad står det sen? Som grenen inte kan bära frukt av sig själv, så kan ni inte det heller om ni inte blir kvar i trädet. Ah, nu ska jag bära frukt, nu ska jag vara en duktig kristen och verkligen visa. Nej, du ska komma hit och så ska du vara här. Därför att när du är här så kommer allt det som är han att strömma ner i dig. Allt det som är han kommer att bli en del av dig. Och när du är här, du vet, det finns ett uttryckssätt som man säger, det man umgås med blir man lik. Du har hört det, va? Har du sitter så en gammal farbror som går ut med sin bulldog på gatan ibland, oj, de liknar varandra. De har umgåtts länge och sådär, de liknar varandra. Samma sak är det här. Paulus kallar det för Kristus likhet. Kristus likhet är ingen medalj du får efter lång och trogen tjänst. Kristuslikhet är inte någonting som de här liksom proffskristna. De här duktiga, ni vet, de som ber 15 timmar per dag och inte offrar tionde utan hundronde eller någonting sånt. Det är inte de som är kristuslika, som blir kristuslika, utan det är de som blir kvar hos Jesus. Tänk dig, hörni. Om hela vår församling så går ut på de här två sakerna. Att vi hjälper varandra att komma till Jesus. Och så hjälper vi varandra att bli kvar hos honom. Då skulle ditt och mitt liv förändras. Det ska göra det. Han gör sånt nämligen med oss, den där Jesus. Han gör det. Ju längre jag är med honom, desto mer lik blir jag honom. Ja, men sen då, allt det andra. Allt det andra är upp till honom. Jesus säger så här: följ mig, så ska jag göra er. Följ mig, så ska jag göra er. Hela det här på något sätt, den här kravlistan och det här är jag tillräckligt duktig kristen. Du kan lämna det där totalt bort. Och så tänker, okej, nu är jag här. Jesus är där. Vad ska jag göra? Gå till Jesus. Då gör vi det. Men jag vill inte, jag gör det ändå. Okej. Och så förändrar han mig. Och så blir du mitt i allt som märker, oj, vad snäll jag var. Kom det där ur mig? Jag som alltid brukar fräsa och lägga en otrevlig kommentar. Nu vet jag allt. Och det, vet du, det kallas för andens frukt. Andens frukt är inte för de här superkristna. Andens frukt är en konsekvens av de som bildligt talat då blir kvar i trädet. Jag menar, frukt. Har du sett ett päronträd som någon gång på vad heter det, våren, som sitter och krystar allt vad det orkar, så det blir helt blå i ansiktet för den ska klämma ut päron. Va? Nej. Utan först kommer det lite blad och sen kommer det blom. Det ska inte vara blommor, det ska vara päron. Eller hur? Men så går tiden. Och så kommer det sådana här surkartar där som växer fram. Och till hösten så är det plommon. Varför då? Jo, för att den där grenen har fattat det där som vi har så svårt med. Den där grenen har hållits kvar här. Vet du, det här bibelstället Johannes 15 har ibland använts för att när jag läser, det här vet jag att jag har sagt förr i församlingen. När jag läste Johannes 15:1 förr, så var det ungefär så här: om jag inte bär frukt så kapar han av mig och så slänger han mig i elden. Det var så jag läste det där bibelstället. Men det där är ju helt fel. Det är en berättelse vad som händer med en kvist beroende på var den finns. Eller hur? Om du kapar av en björkkvist och slänger den på backen, så är den ju grön några dagar. Sen blir det lite mindre grön, sen blir det lite brunt och sen faller löven av och sen torkar hela elände ihop. Eller hur? Varför då? Jo, för att den inte har blivit kvar i trädet. Jag vill hävda så här, och jag tror att ju äldre jag blir, ju enklare blir jag. Det där kan tolkas på många sätt. Men i alla fall, jag tror att det här är hela grejen. Alltså riktigt på riktigt. Det här är ingen god illustration, jag tror att det här är hela grejen. Jag tror att det är det. Min uppgift är att komma till Jesus och bli kvar i honom. Ge Jakob Nordblad en stor applåd, för nu är han Jakob Nordblad igen. Hur blir det här en verklighet i ditt och mitt liv? Det är en ganska essentiell fråga. Det är billigt sett vad det är enkelt där. Hur blir det här en del av ditt och mitt liv? Jag tror att det blir en del av ditt och mitt liv genom att vi gör det till ett dagligt beslut. Vi talar om att bli frälst. Vi talar om det, Marina, jag talade om det här igår. Vi tror att frälsningen är ett momentant tillfälle. Yay! Härligt. Frälsning är ett momentant tillfälle. Du blir frälst, eller hur? Bibeln kallar det bli född på nytt. Men jag tror lika mycket är sant är att du och jag behöver bli frälsta varje dag. Vi behöver bli Paulus talar om det, att vi har blivit frälsta genom det som Jesus gjort på korset. Vi blir frälsta när vi tar emot Jesus som Herre i vårt liv. Och vi kommer att bli frälsta när vi fortsätter att varje dag säga: Jesus, idag kommer jag till dig. Jag har gjort det här som en del av mitt liv. Jag ska berätta några konkretisera det innan vi slutar här. Jag tror att det är ett dagligt beslut och en daglig omvändelse. Så du behöver hitta ditt sätt. Det här är ingenting som jag säger så här ska du göra nu. Jag har 8 minuters gångväg till Salem. Så jag behöver inte någon bil, utan jag går ner för backen. Så det är nedförsbacke till jobbet och så är det uppförsbacke hem. Men så funkar det. Men alltså, jag har 8 minuter på mig när jag går ner. Och de 8 minuterna så har jag bestämt mig för att mobiltelefonen är i fickan. Och det är jag och Jesus. Det blir min bönevandring. Och det jag gör, det här är inte superkristen, långt ifrån. Det jag gör då jag kommer ut genom dörren vad heter det på svenska, Berghäll. Jag kommer ut genom, vi bor på Frälsningsarméns hus. Och då jag kommer ut på gården så säger jag så här: tack Jesus för den här dagen. Jag säger i princip varje dag exakt samma sak. Så tack Jesus för den här dagen. Den här dagen har du gjort. Och jag vill ta emot den från dig. Idag kommer jag till dig. Du som säger, den som kommer till dig, honom ska du aldrig kasta ut. Idag kommer jag till dig med det bästa jag har. Det som du har skapat i mig. Det som Bibeln kallar sann rättfärdighet och helhet. Jag ger dig det bästa jag har. Och så ger jag dig det värsta jag har. Det som synden, världen, misslyckandet och allt annat har gjort i mitt liv. Det får du också på. Det får du också ta emot. Jag kommer till dig. Och sen så ber jag: Jesus, hjälp mig att bli kvar hos dig hela den här dagen. Det är min bön på morgonen. Och jag märker att den bönen förvandlar mig. Därför att jag gör ett medvetet beslut. Den här bönen gör man ju, jag behöver inte ens 8 minuter, det gör jag på 3,5. Ja. Men den blir ett medvetet beslut för mig. Där jag inser, jag behöver Jesus. Någonting som vem har inte hört av oss som är här i kyrkan? Att du behöver Jesus. Har du hört det någon gång? Eller hur? Du har hört det, absolut. Men det är det här det betyder. Jesus, idag kommer jag till dig. Tack för att du tar emot mig. Idag vill jag leva tillsammans med dig. Hjälp mig Jesus att vara hos dig hela den här dagen. Jag tror en sån enkel sak kommer att förvandla ditt liv. Därför att det gör dig medveten om var din plats är och var din frälsning finns. Försök det några veckor. Gör en rutin. Du får, för en del så passar inte morgonen alls. Det finns inga heliga tider. Men försök gör det till en rutin i ditt liv. Gör det enskilt. Och så sen gör vi det tillsammans när vi kommer hit. Att vi samlas kring Jesus. Och så tar vi varann i hand. Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Så tar vi varann i hand och så går vi till Jesus. Istället för att peka finger. Istället för att mäta vem av oss som är mer andlig och vem av oss som är mindre andlig. Det gör ju naturligtvis inte här den här kyrkan. Men jag bara kan nämna att man kan göra det. Ibland. Va? Ingenting överhuvudtaget där, utan vi sitter i samma båt. Vi är beroende på samma sätt. Vi är beroende av honom. Så nu kommer vi hit och nu samlas vi kring Jesus. Och så gör vi honom till vårt centrum. Och det får vara bra så. Därför att han kommer att ta oss vidare därifrån. Jag tror det. Jag har en bön. Jag har säkert med att jag börjar bli gammal. Jag använder faktiskt en del skrivna böner. Jag använder böner som andra människor har bett före mig. Och jag vet att jag har bett den här bönen i sin tidigare. Men jag ska be den här bönen i slutet. Det är Amina Kristi, den bön från 1300-1400-talet. Som jag ska be. Och du får gärna sluta dina ögon om du vill. Så vill jag be den här bönen över oss alla. För jag tycker den är bra. Jag brukar be den när jag går ner till Salem. Den lyder så här. Jesus, låt allt som är du strömma in i mig. Låt din kropp och ditt blod vara min mat och min dryck. Låt ditt lidande och din död vara min styrka och mitt liv. Jesus, vid din sida har jag allt vad jag behöver. Och skuggan av ditt kors är den tillflykt jag söker. Låt mig inte fly från den kärlek du vill ge mig, men låt ondskans makter fly från mig. Herre, genomlys varje förlust och varje död jag går igenom med ditt ljus och din kärlek. Herre, fortsätt att kalla på mig tills den dagen kommer när jag tillsammans med dina heliga får lovprisa dig i evighet. Amen.